Jag heter Alma och jag är mamma. Jag är inte gravid längre. Det är ju, bara det är lite coolt att tänka. Det är verkligen helt fantastiskt att titta på sitt lilla barn och se liksom hur det växer och utvecklas för varje dag. Den här första tiden efter man har fått barn, den är väldigt speciell och såklart helt olika för alla. Idag ska vi prata om den här första tiden efter en förlossning. Vad kroppen går igenom och hur man kan känna och tänka. Och när man kanske behöver söka hjälp. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie.
Det är jag som är Anna.
Och det är jag som är Sofie.
Ja, nu har vi kommit till lite efterförlossningssnack.
Ja.
Ja, för nu var det ju typ 2 månader sedan som jag fick min dotter.
Ja, det är ju rätt perfekt nu. 8 veckor efter att prata.
Perfekt. Nu har du liksom gått igenom de här första veckorna efter förlossningen och börjar känna igen din kropp lite mer och mer. Vi är inte fullt tillräckligt än, men på väg i alla fall.
Och jag märker verkligen att min kropp känns annorlunda. Mm. Eller har känts, men nu är den väl kanske på väg till lite mer hur den har varit innan bebis.
Det kan ju hända supermycket när man har fött barn. Alltså det händer mycket i kroppen då. Och det här kan ju man känna av på jättemånga olika sätt. Det är ju hormoner som förändras, muskler som förändras och belastas på ett nytt sätt. Och kroppen kommer ju liksom sakta men säkert börja så ställa om sig efter graviditeten.
Och det här tar ju olika tid för alla, så kan man ju säga. Det beror ju helt egentligen på vad man har för vävnader, vad har du för kropp. Vilken förlossning gick du igenom? Förlorade du något blod? Fick du någon bristning? Ja, jättemycket faktorer som har liksom en påverkan på hur du mår efter förlossningen såklart. Men Alma, hur mår du idag?
Men jag skulle ändå säga att jag mår väldigt bra. De första veckorna var absolut väldigt så skakiga. Jag kunde liksom bli ledsen och bryta ihop ganska oprovocerat. Och nästan varje gång.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Min dotter grät, började jag också gråta. Så det var väldigt så emotionell tid, om man säger så. Mm. Men nu känner jag mig mycket mer stabil. Mm. Jag kan fortfarande känna liksom så här en våg av sorg. Men det är när jag liksom tänker på det som hände och verkligen djupdyker i mina känslor. Mm. Men i det stora hela så mår jag faktiskt jättebra.
Ja, vad skönt. Och det är viktigt att du tar upp det här, tycker jag. Liksom det här med de här, det psykiska efter en förlossning, med tanke på det traumatiska som både du och Petter var med om, såklart. Och även fast man inte hade det traumat, så är det ju såklart en påverkan på det psykiska när man är nyförlöst. Och det är väldigt viktigt att bejaka den situationen och liksom ha, när man har liksom, ha kontroll över sina tankar och söka hjälp och liksom tänka att man inte hamnar i den här svackan för länge.
Mm.
Och så är det jättebra att du beskriver liksom att du har perioder, men att du känner liksom att du kommer upp ur dem. Samtidigt är det ju viktigt att få sådana stunder. Man gråter, man bearbetar sin förlossning. Och det gör ju alla på olika sätt. En del gråter ju hela tiden till och från. Liksom. Och det kan ju vara glädjetårar och det kan ju vara tårar för att man har varit förlöst eller att man har fått ett barn och att man liksom en familj. Det är ju jättemycket känslor som bara sköljer över en såklart.
Som Anna sa, man behöver inte ha varit med om en traumatisk upplevelse för att känna det här. Utan det är ju en stor omställning och man behöver vila, man behöver återhämta sig och man behöver verkligen lyssna på hur man känner sig. Och det är faktiskt inte ovanligt att man känner sig nedstämd och orolig efter sin förlossning. Man är jätteojämn i sitt humör. Man har svårt att sova. Man har svårt att koncentrera sig. Och man kan nästan skämmas över de här tankarna som kommer. För här liksom har man förväntningen att man ska vara världens gladaste. För man har fått ett friskt barn och man har blivit en familj. Och så känner man inte riktigt det där. Och det är faktiskt inte helt ovanligt.
Nej, verkligen inte.
Det ska man verkligen ha med sig. Men det är ju också så att är det så att den här känslan inte går över. Alltså att den håller i och man gråter, man känner sig deprimerad. Och den inte går över. Då vill man ju liksom att man söker hjälp. För det kan liksom underlätta och få prata med någon som hjälper en och reder ut tankarna. Och de här besvären som man har, de brukar bli bättre efter 1 till 2 veckor. Men går inte de här besvären över, då kan det vara så att man faktiskt har fått en depression. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att man söker den hjälpen man behöver. Och då kontaktar man ju barnmorskemottagningen eller BVC för att få den hjälp man behöver.
Och en sak vi också kan säga till partners eller man har en stödperson som är involverad i liksom familjen är liksom att om du är orolig för din partner, att hon är väldigt gråtmild, känns liksom deprimerad, då är det jätteviktigt att du går vidare och känner liksom att nej, nu, jag är orolig för min partner. Vad ska jag göra? För det kan vara så att hon inte riktigt orkar ta klivet och ta hjälp. Eller känner kanske att hon inte vill eller vågar eller inte behöver.
Nej.
Så att det är också jätteviktigt.
Och vi var ju inne och pratade på att det här är vanligt att ha sådana känslor. Alltså att det är vanligt att känna de här blandade känslorna och det är inget fel. Men om det liksom är så att det går de här 2 veckorna. Man känner så här varje dag. Man kanske känner mer nedstämdhet varje dag. Och ja, men, alltså större delen av tiden. Då ska man ju söka hjälp. Men man kan känna igen sig lite. Om man har svårt att känna glädje. Om det är sånt som man tidigare tyckte var jättekul att göra. Det är inte roligt. Man har problem med sömnen. Man är trött. Man har ingen energi. Svårt att koncentrera dig, de här skuldkänslorna, känslor av hopplöshet, alltså när man känner sig värdelös, ångest, oro, panik. Även vikten liksom spelar in när man går upp och ner i vikt, man småäter hela tiden. Man orkar inte sköta det här den dagliga hygienen. Svårt att orka ta hand om barnet, man vill inte träffa någon eller till och med så illa att man har tankar att man vill skada sig själv eller barnet. De här symptomen är ju tydliga tecken på en depression. Och man får ju skilja lite på de här starka symptomen som jag berättade om nu. Och symptomen med att man liksom bara har de här vanliga känslorna som vi pratade om.
För jag kan liksom erkänna att jag har haft liksom några stunder där jag bara känner mig helt... liksom, alltså noll på känslor. Att så här, jag har liksom suttit och tittat på Chloe när hon gråter. Och bara så här, jag vet inte vad jag ska göra. Och liksom känner mig helt tom. Och så har liksom Petter eller så här kommit och bara, hallå, vakna. Mm. Ta upp henne, liksom, trösta henne då. Och man får bara säga, ja just det, ja. Och så gör man det, och så liksom känns det lite bättre. Men att liksom, att man är så liksom spridd känslomässigt, och man, ja, det är en märklig känsla.
Ja. Mm. Ja, och jag känner också igen den jättemycket i mina graviditeter och liksom måendet efter. Att man kan komma till en situation man känner att jag orkar inte mer. Eller att man kommer inte framåt i sina tankar. Mm. Och rådet då, för det är faktiskt många som frågar det här. Liksom att barnet skriker, jag kan inte trösta henne eller honom, vad ska jag göra? Det känns som att jag bara vill stänga dörren och gå ut härifrån. Liksom.
Mm.
Och det bästa kan faktiskt vara att bara lägga ner barnet, liksom gå ut ur rummet en stund, försök liksom att koncentrera dig och liksom, ja, andas och fokusera lite på dig. Liksom. För du för liksom inga bra tankar när situationen blir så intensiv med ett skrikande barn som bara. Ja, så rådet då, ta ett steg tillbaka, låt kanske partnern träda in, om inte det finns möjlighet till det, lägg ner barnet liksom en stund i sängen, låt barnet vara själv, gå ut ur rummet och bara ta en paus och gå tillbaka liksom när du känner att nu har jag landat.
Ja, det är klart man ska trösta ett gråtande barn så, men om det liksom känns som att det är otröstligt, då, alltså barnet tar ju inte skada av att gråta. Nej. Alltså det är ju liksom
så är det.
Och om den är liksom matad och bytt och liksom man har gjort liksom de basic grejerna man kan göra. Då är det ju ingen som far illa liksom av att liksom hon eller han får gråta lite.
Nej. Och,
absolut inte.
Och det här är ju, men det är ju återigen, går det inte det här över och man får alla de här andra symptomen, det är ju då man behöver söka hjälp.
Mm.
Ja, precis. Precis.
Sen är det också bra att få ta hjälp ibland, alltså annars också de här vanliga, alltså det här vanliga stressen och påfrestningen som faktiskt är och blivit nybliven förälder. Be om hjälp då med lite praktiska sysslor, försök att få lite rutiner och försök att sköta om dig själv på samma sätt som du gjorde tidigare. Frisk luft, motion, ja men ni vet, sova, äta, umgås med dem du mår bra av, som du vill umgås med.
Mm.
Och sen faktiskt våga säga nej. Våga ta en dag där det inte är alla de här måstena. Och det tror jag vi ska med oss hela livet. För man är gärna ja, och så till slut så barkar den. Jag tänker, Alma, har du varit iväg på din efterkontrollen?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Den kommer nu snart, tror jag. Mm. Men det är ju några frågor som jag vill ta med henne. Och det tänker jag att jag kan ta här också.
Det kan du absolut ta. Men vi kanske bara ska reda lite i. Alltså, det är ju så att man efter man har varit på förlossningen, efter man har fött barn, för i ert fall så var ju ni kvar på BB med tanke på din förlossning. En del är ju liksom bara kvar och gå på såna här tidiga hemgångar. Alltså kommer hem efter 6 timmar. Det här ser ju olika ut i landet vart man bor. På vissa ställen så har man haft en helt normal förlossning. Då går man hem efter 6 timmar.
Mm.
På vissa ställen får man stanna kvar när det liksom är första barnet man får. Då är man garanterad att stanna kvar tillsammans med sin partner. Vilket är helt fantastiskt och borde alla ha det.
Ja, och det är mycket det här med det du säger, Sofie, det här med tidig hemgång. Är det bra? Varför är det positivt? Varför kan det vara negativt för kvinnan? Och att vården behöver liksom utvecklas och individualiseras.
Mm.
Så att kvinnor liksom får stöd för det psykiska och det fysiska så länge som krävs. Och inte bara begränsat till den här postpartumperioden, alltså efter förlossningen.
Nej.
Så det pågår ju mycket diskussion hur man liksom ska utforma ett bra basprogram för mödravården idag.
Mm.
Ja, för att följa upp mammorna bättre helt enkelt.
Och enligt WHO så vill ju de att man, alltså de rekommenderar ju att man ska vårdas på sjukhus i minst 24 timmar efteråt. Och så är det ju tyvärr inte i dagens alltså verklighet, utan där är det ju vissa par som åker hem efter 6 timmar. Om de uppfyller liksom vissa medicinska kriterier. Mm. Och det är klart att du kan ju tänka dig själv, Alma, som förstföderska, komma hem efter 6 timmar. Amningen, hur gör du? Matningen, varför gör det ont här? Alltså,
verkligen.
Det är ju jätte, alltså helt lämnad. Så.
Mm. Mm. Sen är det ju så att tidig hemgång kan absolut passa en del föräldrar. Men i så fall så är det ju viktigt då att fundera på om kvinnor och barn får motsvarande vård i hemmet som de skulle ha fått om de legat på sjukhus.
Mm. Mm.
Sen är det ju så att hemmiljön, det vet vi ju, är viktig för familjen. Och det är ju trygghet för många, men inte för alla.
Men du var ju kvar på BB, Alma, och sen kom du hem.
Ja.
Och planen för dig nu, då är det ju att du ska tillbaka till din barnmorska som du träffade under graviditeten.
Ja, och henne har jag varit hos en gång för att liksom, ja, men bara prata. Vad var det som hände och hur mår vi nu och lite sådär. Hur går det med allting? Och nu om, ja, vad blir det, 2-3 veckor så ska jag tillbaka och göra den här vaginala efterkontrollen för att se hur allt ser ut, antar jag.
Ja, och jag tänker nu, det var nog att din situation var så himla speciell som gjorde att du fick komma en gång tidigare. För det tror jag inte hör till vanligheten, utan oftast är det 6-8 veckor postpartum som man, eller 6-8, 8-10 kan det också vara. Så det är lite olika där. Som man faktiskt får komma första gången. Sen har man ju såklart kontakt med BVC under, alltså under tiden.
Ja, såklart.
Så man blir inte, Men
sen pågår det ju faktiskt en del projekt runt om Stockholm som vi vet. Just det här med att fånga upp mammor efter förlossningen. Och det kan ju göra så extremt mycket att veta. Liksom, att, ja, men jag vet att min barnmorska på mödravården, hon ringer mig en vecka efter förlossningen. För att stämma av, hur känns det, hur mår du?
Mm.
Och det är ju en jättetrygghet och det är ju jättetrygghet. Det är bra. Jag blir så glad att höra att du har fått ett sånt samtal, Alma.
Ja, verkligen.
Ett sånt första samtal för att fånga upp en mamma som verkligen behöver stöd.
Mm. Mycket, mycket bra. Men om vi kommer till det här besöket då, som är 8 veckor, 8-10 veckor efter förlossningen.
Ja.
En del får ringa själv och boka det. En del har det redan inbokat. En del blir kontaktade, ser olika ut. Men då kommer man ju efteråt att prata. Det barnmorskan gör det att hon pratar kring upplevelsen av förlossningen. Och det kan finnas möjlighet att gå igenom förlossningsjournalen. Man kanske har funderingar på varför man gjorde si, varför man gjorde så. Har man större funderingar och det har varit en förlossning som kanske har varit lite längre. Där man kanske har gjort olika interventioner eller men liksom där det har hänt lite olika grejer. Då är det ju alltid såklart bättre att gå igenom den. Med den förlösande barnmorskan. Hon som var med och bistod vid födseln. Men annars så går man igenom. Man pratar. Man får ju ett erbjudande om en gynekologisk undersökning. Alltså som du sa. Det här med att göra den vaginala undersökningen. Där man kontrollerar om man har hittat knipförmågan. Man kan kontrollera eventuella bristningar. Hur det har läkt. Får information om preventivmedel, recept om du vill ha det. Man diskuterar kring det så man liksom hittar en bra grej för just dig, hur du vill ha det.
Mm.
Och vad gör man mer, Anna? Mm.
Ja, nej, men det är väl mer liksom att planera lite för dig, vad du tänker. Och det beror ju på också vad du har med dig för sjukdomar sen i botten. Liksom, har du ett högt blodtryck eller liksom har haft det i graviditeten, men då kommer du ju följas upp lite mer efter förlossningen. Det här är ju en frisk kvinna som har blivit förlöst som kommer på ett eftervårdssamtal.
Jag tror man kollar blodvärde också, vikt och blodtryck faktiskt på alla efterbesök.
Ja, men det är man.
Ja.
Det är ju att fånga upp dig då, och om du känner att du vill komma tillbaka, då får man ju göra det.
Ja, för det var min fråga. Är det här liksom sista gången som jag kommer träffa den här barnmorskan?
Ja, för en del kan det vara det. För en del kan man ju säga att när man säger att ni har ett samtal och ni planerar för att hur känns det med preventivmedel och så vidare. Ja, jag känner att nej, men jag är inte riktigt där än. Jag behöver inte det. Det är en metod just nu. När man kom tillbaka om 2 månader då, så pratar vi ett nytt samtal.
Mm.
Eller så till exempel om man har bestämt sig för en spiral och inte vill sätta in den just då. Då kan man ju komma tillbaka inför sommaren eller efter sommaren. Eller, så att man får ju oftast ett återbesök kan man säga.
Mm. Mm. Och sen kan det ju vara så, Alma, att du fortsätter att gå just på den mödravården och trivs med den barnmorskan, att du liksom fortsätter göra dina cellprover hos henne eller, ja men du vet, sådana saker.
Mm.
Att du har kontakt där såklart.
Precis, ja. Så hon kommer ju följa dig vidare i
kvinnokroppen.
Emellan, ja men precis, som kvinna.
Som kvinna.
Som kvinna.
Mm. Mm. Härligt. En sak som jag känner med min kropp som är annorlunda. Det är det här med att bajsa.
Mm.
Nu hade jag ju inte en vaginal förlossning. Men trots det så känns det liksom inte som att alltså musklerna liksom är på liksom rätt plats. Om jag försöker förklara rätt. Att så här, när man liksom försöker liksom, ja, trycka till, så känns det som att istället så typ får jag liksom en nästan smärta eller så här obehag i typ livmodertappen.
Nu har det ju gått så pass lång tid för dig. För i början är det ju vanligt att det tar några dagar innan man får den här avföringen.
Mm.
Alltså att man bajsar. Och en del får ju en riktig avföringsinkontinens, alltså att det läcker ut bajs. Men det är ju mer om man blir liksom skadad i liksom ändtarmsmuskeln under förlossningen. Så det är ju inte dina problem.
Nej.
Förstoppning, om man har ätit järntabletter, så kan det vara. Hemorrojder är ju också någonting som kan ställa till det här smärtan vid när man ska bajsa.
Mm.
Men det liksom är mer bak i tappen, tycker du?
Ja, det är liksom som att, och också som att jag liksom inte riktigt kan, alltså trycka till.
Det är väl bäckenbottenmuskulaturen då,
ja,
tänker
jag. Säga.
Ja, är det ju.
Ja,
det är det det handlar
precis.
Om.
Det är ju, du har ju varit gravid, Alma. Du har ju haft en graviditet som din kropp har burit. Och det innebär ju en påfrestning på din bäckenbotten.
Mm.
Så det är klart, oavsett om du har ju genomfört ett kejsarsnitt eller en vaginal förlossning, så behöver man ju stärka upp sin bäckenbotten och få kontakt med sina muskler.
Mm.
Och det kan ju vara så att saker och ting har kommit lite längre ner och det behöver lite tid på sig för att liksom spänsta till sig och komma upp igen. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att det här kommer liksom komma tillbaka med tiden. Rör på dig som du brukar, de här promenaderna hjälper dig, och försök att få kontakt med din bäckenbotten mer och mer.
Mm. Och då ska man ju göra de här knipövningarna.
Ja, precis. Precis. Det är ju ett steg liksom mot en starkare bäckenbotten.
Ja. Jag fick ju tipset om den här appen som heter Tät.
Just
den
det.
Är från Umeå universitet. Och man liksom, när man använder appen så går man med på att skicka liksom all data till dem. Så att de kan vara med och liksom forska lite på det här, antar jag.
Mm.
Men den är faktiskt väldigt bra, tycker jag. Man kan liksom sätta på påminnelser så att man liksom mobilen plingar till och påminner om att så här, nu ska du knipa igen.
Nu ska du träna lite. Ja.
Ja, och jag försöker sätta i system att så här, när jag matar min dotter så passar jag på att knipträna.
Ja,
jättebra. Jättebra. Att du liksom lägger att du försöker fokusera den träningen på någon aktivitet som du gör dagligen.
Exakt.
Till exempel borsta tänderna varje gång du kör bil eller så där. Att man försöker få in en sån rutin.
Mm. För det är ju så att alltså, bäckenbotten bär ju upp både tarmen, livmodern och urinblåsan, så att det inte ska sjunka ner, om du förstår.
Mm.
Och ger ju stöd åt själva ändtarmen och även slidan och även urinröre. Mm. Och det här är ju också för att du ska kunna hålla tätt.
Mm.
För så är det ju.
Mm.
Det är ju väldigt många som har problem med när man hoppar studsmatta exempelvis, eller när man nyser eller lyfter eller springer, att det blir ett tryck neråt mot alla de här organen i bäckenet. Och då är det ju väldigt vanligt att man kan liksom läcka lite granna. Så det är ju superviktigt att alltså träna upp och få en stark bäckenbotten, för då ger det stabilitet och det ger en bättre hållning på det sättet.
Och en fråga på det här, framfall, är det liksom Kan det här motverka framfall eller är det en helt annan grej?
Ja.
Ja. Efter förlossningen, då sjunker ju själva livmodern eller själva slidväggarna, om du förstår, sjunker ju ner. Och det är ju det som kallas för framfall. Då kan det liksom bukta fram i slidöppningen och då känns det tungt och det skaver. Och då kan man få svårt att både kissa och bajsa. Och det här, alltså för att motverka det här, för att lindra besvären, då är det ju jätteviktigt att träna bäckenbotten, precis som du säger.
Mm.
Och även det här att man ska undvika att bli förstoppad. Man kanske ska undvika det här med hoppandet och springandet och tunga lyft tills man har tränat upp bäckenbotten.
Mm.
Och ett framfall i sig, ja, men det betyder liksom att det är någonting som buktar ner mot slidöppningen eller genom slidöppningen. Och det är ju oftast väldigt, väldigt alltså, oskadligt, men det känns ju obehagligt.
Mm.
Ja, sen är det ju inte supervanligt med det här, utan, men sen är det ju med åldern också. Det behöver inte vara en graviditet, utan det kan ju också vara att risken för framfall ökar ju såklart. Desto äldre man blir, desto mer slappare muskulaturen blir.
Mm.
Mm. Absolut. Och sen är det ju viktigt, Alma, att om man går runt och har problem eller upplever att man har problem liksom efter en förlossning, då är det viktigt att man får en kontroll. Och det kan ju också fortsätta liksom ett år efter, kan en del kvinnor uppleva problem, känna liksom skam och inte våga söka.
Nej.
Och det här är ju ingenting du ska gå runt och ha problem utav, till exempel också att du läcker urin eller liksom att det skaver från en bristning.
Nej.
Det här ska man kontrollera och få hjälp med.
Ja, och är det så att, när vi var inne på framfall, är det så att man liksom redan har fått det här framfallet, då ska man ju inte börja att köra knipövningarna. Då ska man ju söka hjälp. Knipövningarna, det är ju liksom för att förebygga och minska risken.
Ja, okay.
Så där har vi en skillnad.
Mm. Ska man egentligen göra de här knipövningarna under graviditeten också?
Ja. Det är så bra att du säger det. Det ska man verkligen göra. Och det är ju mycket fokus på knipövningar efter en förlossning. Och det här handlar ju också mycket om att man inte får informationen under graviditeten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Att det är viktigt med knipövningar också under graviditeten. Och det här vet man, det här går in och liksom minskar risken för stora bristningar i förlossningen. Och att du har det lättare efteråt att återhämta dig.
Okay.
Så väldigt viktigt. Annars då, Alma, kan du inte berätta lite hur mådde liksom, hur upplevde du din kropp direkt efter kejsarsnittet? Jag tänker att det är många som funderar på det här, liksom hur kroppen verkligen mår.
Alltså, jag var ju väldigt liksom mör alltså direkt efter, absolut. Mm. Men efter kanske 5-6 dagar så kunde jag ändå gå alltså korta promenader på kanske 5-10 minuter typ. Och sen gick det ganska snabbt ändå tills att jag kunde gå långa promenader. Alltså det kanske var ytterligare liksom en vecka efter det, så kunde jag gå kanske 20 minuter, en timme. Så att när jag väl liksom kom igång och kände att jag mådde bra i det, då tycker jag ändå att återhämtningen gick snabbt. Men sen har jag också fått några liksom så här vad ska man säga, baksteg eller så här. Om ja. Jag har, för att jag mår ju ändå väldigt bra, så det är svårt att påminna sig själv att man inte ska lyfta tungt eller så där. Så att det är gånger där jag har liksom bara, utan att tänka så här, tagit några tunga matkassar och känt att så här, det liksom nästan hugger till och bara så här, ja. Nej, det här var dumt. Nu får jag vila lite idag.
Mm. Ja. Mm. Och det är så bra att du säger det, att man har den tanken liksom. Och det här gäller ju också en vaginalförlös kvinna. Mm. Att man verkligen lyssnar på sin kropp, och det kommer bakslag. Mm. Det kan komma en dag man är liksom superpigg, man känner att kroppen är liksom pigg och liksom stark, och så drar man på liksom, och då kommer bakslaget som ett brev på posten. Och då är det bra liksom att tänka, nej, det här var dumt, nu tänker jag annorlunda imorgon.
Hur har du haft det med blödning då? Vi pratar lite blödning, för det är också en sån grej som vi behöver ta upp efter förlossningen.
Ja,
avslagen.
Jag hade väldigt länge, upplevde jag själv. Ja, men typ 7-8 veckor avslag. Och där var det också, till en början så var det liksom, ja, men ganska klarrött och ljust. Och sen, om det var efter en vecka eller 5 dagar, då bara helt bytte det karaktär. Och från att det har liksom minskat successivt under liksom den här första veckan, så kom det en dag där det bara kom vad jag upplevde som väldigt mycket, och det var helt annan karaktär. Det var en annan konsistens, det var en annan färg, det var mörkare, tjockare. Och då fick jag liksom total panik. För jag kände att nu har något gått sönder. Nu är det kaos. Nu kommer jag behöva liksom åka in igen. Och då ammade jag ju, så jag var så här, ja, mitt barn kommer liksom svälta. Och jag fick superpanik. För jag tänkte att nu är det riktigt illa.
Sökte du vård då?
Ja, såklart. Jag ringde direkt till gynakuten och liksom förklarade vad som hade hänt. Eller försökte förklara medans jag liksom hulkgrät i panik. Men då förklarade hon lugnt och stilla att så här, är det mörk färg, då är det gammalt. Då är det ingen fara. Skulle det liksom vara det här ljusa igen och att det skulle öka, då får du komma tillbaka. Men är det mörkt, så är det verkligen ingen fara. Det är liksom koagulerat, det är gammalt, det är jättelugnt. Så det var ju superskönt.
Ja, och det är ju, alltså, man har ju avslag då, som man säger. Och man kan liksom ha det här upp till 8 veckor. Det är helt normalt, 6 till 8 veckor. Och det är för att det har ju, ja, men där moderkakan har suttit är ett sår när den har lossnat, och när det här ska dra ihop sig, såret ska bli mindre, då blöder man. Blodet kommer ju liksom från det där såret där moderkakan har lossnat, från livmoderväggen. Och det kallas ju avslag. Men sen är det ju att det som, alltså, när man ska söka vård, det är ju som, du gjorde helt rätt, Alma, alltså, om man blöder mer än man gjorde liksom första dygnet efter förlossningen. För det är första dygnet efter förlossningen. Då kan man ju blöda liksom rätt så mycket. Och blöder man mer då ska man söka vård precis som du gjorde. Eller om det kommer så här massa stora klumpar. Ska man också söka. Eller att man blöder så pass mycket så att man blöder igenom en normal stor binda inom en timme. Och det här, och sen är det också det som är viktigt att hålla koll på. Det luktar speciellt av avslag. Det vet du nu, va? Det luktar ju lite.
Ja, men jag tycker lukten påminner ganska mycket om så här gammal mens.
Ja, gammal mens med lite sött och lite, ja, men det där kan ju vara lite. Men det är liksom, om det får en speciell doft, man känner det om det är så att det exempelvis har blivit som någon infektion eller så. Då får man oftast feber, det luktar och man har ont i magen. Då behöver man ju verkligen söka vård.
Ja, för det frågade de ju direkt när jag ringde. Så här, har du feber? Och de sa nej. Då var jag okej, bra. Nej. Det är ingen fara.
Och det är ju liksom, alltså det är ju öppet upp, om man säger. Och det finns ju vissa saker man ska göra för att minska liksom risken för att få en infektion. Sen kan det ju även vara så att man har kvar placentarester, alltså att man har kvar rester av moderkakan.
Mm.
Men det här kontrollerar man ju såklart. Men det är viktigt att duscha istället för att bada så länge man blöder. Inte använda tampong. Och sen är det ju det här sexet. Om vi ska prata om sexet. Man ska ju vänta med att ha samlag framförallt utan kondom då, om man har vaginalt samlag på grund av infektionsrisk. Ska vi prata lite sex eller?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
För här fick jag min största chock i livet hittills.
Okej.
Berätta.
Och nu låter det väldigt dramatiskt. Det var kanske inte så dramatiskt. Men igen, jag hade ju ingen vaginal förlossning. Mm. Så att jag förväntade ju mig till 100% att liksom vårt sexliv skulle gå tillbaka helt till det vanliga. När jag kände mig liksom redo för det. Men då jag ville inte ha sex när jag hade avslag. Men när jag kände att det var liksom så pass lite avslag. Så att, alltså det var bara liksom pyttelite. Och typ om jag duschade då kom det liksom kanske pyttelite i slutet på kvällen. Alltså så här. Då kände jag så här. Men nu känner jag att nu vill jag ha sex. Men jag vill fortfarande ha kondom. Dels för att så här, jag vill inte bli gravid igen. Och man vet aldrig. Och för att jag hade ju fortfarande lite avslag. Men när vi ska ha sex. Så alltså det här, det är som att liksom jag för det första aldrig har haft sex i hela mitt liv. Det känns som att trots att jag liksom var kåt och upplevde att jag var våt, så var alltså det kändes som att det var helt igentorkat och att nästan liksom slemhinnorna liksom satt fast i varandra. Och att liksom det var som att liksom föra in en torr handduk. Alltså det Nej, men det var så obehagligt. Så att det var ju så här, nej, det gick ju inte alls.
Vet du varför du kände dig torrare?
Nej.
Det är så här att slemmarna i själva, alltså i slidan, de kommer vara torrare på grund av att du inte producerar lika mycket av östrogenet. Och om du ammar så kan du vara torrare så länge som du kommer att amma. Och det handlar om östrogen. Och det kommer ju bli bättre. Nu har ju du slutat amma. Och det kan liksom bli bättre när man slutar amma eller man börjar amma mer sällan. Men så det är hormoner.
Ja.
Det är hormonerna.
För jag tycker fortfarande det. Så här, det spelar ingen roll hur mycket glidmedel vi har.
Nej.
Att så här, och nu också när jag liksom inte ammar. Det är, jag vet inte hur lång tid det ska ta innan det går tillbaka. Men det är ju absolut inte trevligt. Och det är så här.
Nej.
Eller så här.
Nej.
Penetrerande sex. Man kan ju ha sex på massa olika sätt. Mm. Men just det här liksom, penetrerande. Det är så här. Nej, det får vänta.
Nej.
Nej. Och det handlar om hormoner.
Ja. Och det här är ju så vanligt där du beskriver, Alma. Och 8 veckor efter en förlossning. Det är ju kort tid såklart. Så vi vet ju att det här ska bli bättre. Och om det inte blir bättre. Ja, men då ska man ju få hjälp med det här. Då kanske det är någonting som behöver åtgärdas. Mm. Eller någonting som du har brist på. Jag vet ju själv efter mina förlossningar. Herregud. Och jag är ändå vaginalförlöst. Det kändes ju som att jag hade noll kontroll över mitt underliv. Jag hade ingen liksom, kunde verkligen inte få kontakt med mina muskler. Och det är ju också ett sätt att få en mindre lust och inte våga lita på sin kropp. Man slappnar av mindre, man spänner sig. Det är ju många faktorer här som bidrar till den här situationen som du beskriver, såklart.
Ja, för man blir liksom inte så taggad när det var så obehagligt förra gången liksom.
Nej. Och det blir liksom som en låsning redan från början då liksom, att du spänner dig och du vågar liksom inte riktigt slappna av. Och även fast du vet att ni har haft ett jättebra sexliv, så kan jag faktiskt säga så här, Alma, att även fast man har fött barn så vet jag, och studier säger, att det är många som säger att sexlivet aldrig varit så bra.
Nej.
Det är ju
som
bra.
Tiden efter man har fött barn.
För man lär känna sin kropp på ett helt annat sätt. Och ni tillsammans kommer ju bli ni kommer ju bli starkare tillsammans. Ni kommer ju också lära känna varandra på ett helt annat sätt än vad ni har gjort tidigare. Och man blir liksom mer, man blir mer ett. Förstår du?
Ja.
Det blir liksom en sån kemi. Men det får ta tid. Det måste få ta tid. Mm. Nu handlar det mycket om hormoner, tröttheten, smärtan kanske vid samlager. Många som känner. Man kan vara rädd för att det ska faktiskt göra ont.
Mm.
Och det blir att man spänner sig. Och någonting som det inte pratas jättemycket om faktiskt. Det är ju att brösten kan ju liksom, känns kanske inte längre nu när man kanske ammar eller man har fått barn. Man kanske läcker mjölk och så. Och förut kanske det var en erogen zon. Men nu är det mer en, ja men liksom, det som kanske ger eller mat till ditt barn. Och här är det viktigt att man berättar vilken beröring man vill ha. För det kan ju vara så här att när man har sex, när man slappnar av och man får en orgasm, alltså så. Då, det kan det vara så att man läcker bröstmjölk under tiden. Ja, att man läcker vid orgasmen. Och
det är liksom, ja, jag vet.
Ja, jag känner igen det här supermycket själv också.
Absolut.
Just brösten. Ja,
det är som bröstmjölk i hela sängen.
Ja. Ja,
alltså. Sen är det många som har på sig en topp med liksom bröstinlägg. Så att man kan liksom släppa brösten så inte partnern, alltså partnern är kanske van att ta på brösten. Det kan vara liksom jättejobbigt för det är liksom, det är ditt barns bröst. Det är inte min mans bröst liksom, eller partners bröst. Så, och säg det liksom. Alltså säg hur du känner, säg hur du känns, då har det lättare liksom också för dig att slappna av och bli trygg i ditt sexliv. För jag kan garantera att din partner, och det här är ju många som beskriver i studier också, att partnern kanske inte märker så stor skillnad i sexlivet. Utan att det är du som får dina hjärnspöken. Att du triggar igång dig själv mer än vad din partner tänker på. Så att, men det kommer bli bättre.
Jag känner, jag måste bara ta upp en grej här för er som lyssnar. Som jag har varit, alltså jag har fått den frågan faktiskt inte en gång utan flera gånger. Så jag var tvungen att läsa om det här. Vi pratar ju nu om att det här med att erogen zon på brösterna och sådär. Det här kanske väcker supermycket känslor här hos en del. Men det har gjort studier på att personer som ammar, att man kände sig sexuellt, alltså man blev kåt och fick orgasm när man ammade.
Oj!
Och många undrar, vad är det för fel med mig? Ja. Och jag var ju tvungen att gå in och läsa den här studien. För jag började väl att liksom försöka kolla upp det här när jag fick den här frågan. Och många kände sig ju skyldiga eller liksom undrar, vad är det som händer? Men då är det ju så att ja, men om man liksom har jättekänsliga bröstvårtor vid just sex, då liksom är det fysiologiskt, så växer vanligtvis någonting liksom som vi upplevt tidigare. Tillsammans med det här liksom med orgasm, att det är där som njuter, att det är den erogena zonen. För så är det för en del, att det är just det bröstvårtorna som man behöver stimulera.
Men gud, alltså nu när du säger det så kan jag nog också känna igen mig lite i så här. Inte att jag har liksom fått en orgasm av amma, men att, liksom, ja, att det här känns lite så småmysigt på ett sexuellt sätt.
Och det här pratas det inte om.
Nej.
Och man förstår, alltså, det är ju våra kroppar som svarar så, och att man upplever den där upphetsningen, det betyder ju inte att man har några sexuella känslor för sitt barn. Och det betyder ju inte att du kommer vara liksom någon sexmissbrukare eller att du är sexuellt avvikande, utan det betyder ju mer att man liksom, man deltar i en process som är djup, fysisk och känslomässig, och din kropp svarar på det.
Sen vet jag att det är, i förra avsnittet så pratade vi om amning. Det här med att när man får de här tankarna, och en del får de ju ganska mycket, att man känner liksom att man är så redo att släppa amningen mer och mer. Att den här, att mina bröst ska vara till det sexuella nu och inte ge mat. Att man då kanske faktiskt är redo och nu har vi ammat klart här liksom. Så, men en sak som jag vet är ju jätteviktig när det gäller just sexet efter en förlossning, det är ju att det här pratar man ju om 6 till 8 veckor efter förlossningen. det här ska man ju få information om under sin graviditet, hur det liksom kan påverkas, så att man är lite informerad om det inför den här situationen, så att man vet att det här kan vara okej.
Mm. Ja, för nej, jag fick verkligen en chock. Också för att så här, ja men genomgår man en vaginal förlossning, då förstår jag att det känns helt, helt annorlunda. Men eftersom jag inte gjorde det, så tänkte jag att det är ju liksom inget som har hänt där nere. Absolut att de har varit där och rotat och hållit på, men ändå liksom.
Precis. Ha tålamod liksom. Mm. Det är klart, det gäller inte för alla, utan en del kan ha ett jättejobbigt sexliv. Det vet vi. Och det kan ju också bero på vaginalbristningar, alltså en vaginalförlossning som har gått in och påverkat, att man får samlagssmärtor. Det här är ju någonting som man behöver stöttning med.
Mm.
Utan det här kanske inte läker av sig själv, utan man behöver någon som kollar upp, en kontroll, få hjälp, vad kan jag göra, och få en åtgärd.
Mm.
Ja, glöm inte också att man kan ju ha sex på massa olika sätt. Det behöver ju inte vara liksom penetrerande penis i vagina sex.
Nej.
Precis. Nej, men så viktigt att belysa, ta upp och våga prata om det.
Mm.
Ska vi prata om någonting annat som man behöver prata mer om då? Hemorrojder.
Mm.
Ja. Kan vi nämna lite om det? För det är också väldigt, väldigt vanligt att man får hemorrojder. Både som gravid och under, efter en förlossning.
Ja.
Vet du vad hemorrojder är, Alma?
Ja, men det är, eller så här, jag kan säga vad jag tror det är. Och det är ju liksom blodkärl som typ halvt har gått sönder och liksom samlar en liten liksom knöl.
Mm. Ja, små kuddar av bindväv och blodkärl, ja precis. Mm. Vid ändtarmen, och de här kan ju bli förstorade. Det kan ju blöda, klia, svida, och man kan läcka både slem och avföring, och man liksom kan känna att någonting buktar ut precis vid ändtarmsöppningen.
Mm.
Och de här läker ju oftast ut av sig själv utan behandling. Men det finns ju också läkemedel som kan hjälpa. Salver, tabletter.
Och det här kan ju också vara vanligt. Säg att man har haft en graviditet där man absolut inte har haft besvär av hemorrojder. Man blir förlöst, det går ett par veckor. Och sen så märker man att man får liksom smärta vid analöppningen. Och att det då kan vara en hemorrojd på grund av den här bäckenbotten. Som är liksom förslappad och försvagad. Så även fast man inte haft besvär utav det innan, så kan man få det efteråt.
Om man ska söka vård om hemorrojden växer eller blir jättesmärtsam, då kontaktar man barnmorskan.
Ja, när ska man liksom kontakta? När är det liksom ett normalt intervall att ha hemorrojder, och när är det liksom att nej, nu?
Nej, men alltså det är ju normalt att ha hemorrojder, och för en del så har man ju kvar, alltså de kan ju läka ut och inte vara smärtsamma, men man kan ju ha kvar sina hemorrojder efter en förlossning, efter en graviditet. För alla går de ju inte bort.
Ja, du menar för hela livet liksom?
Ja, det är det.
Att det kommer till och från.
Till och från liksom, ja.
Oftast så ska det ju läka ut och bli bättre utav en behandling. Men, och sen kan man ju gå in och åtgärda en hemorrojd om den inte försvinner, såklart. Och det här brukar man ju göra emellan graviditeter eller efter en graviditet, så att man vet att det kan läka i fred.
Och har man hemorrojder så kan man ju, om man liksom, då kan man ju tänka lite på att man äter fiberrik mat, dricker mycket vätska. Man kan tvätta liksom, eller duscha huden runt ändtarmsöppningen med lite ljummet vatten. Eller som sagt, använda sig av läkemedel.
Är det här någonting som blir liksom värre för varje graviditet?
Olika, men det kan det ju absolut bli.
Absolut, det kan det. Sen tänker jag en sak som vi heller inte pratar så mycket om, som man möter om jag träffar ett nyförlöst par, och så ligger mamman och har jätteont i magen när hon ligger och ammar sitt barn. Då säger jag att, vet du vad? Det du känner i din mage just nu, det är efterverkar. Och efterverkar är också en sån sak som många inte riktigt vet att det ens existerar. Och det kan ju vara en bidragande faktor till att man får jättemycket smärta efter en förlossning. Till exempel när man ammar. För när man ammar sitt barn, oxytocinet påverkar ju och det hjälper till att livmodern drar ihop sig. Så när livmodern drar ihop sig så får man ju efterverkar och det i sig är smärtsamt. Mm. Detta i sig kan också göra att du blöder till lite mer.
Mm.
Men det här gör ju också att du återhämtar dig fortare, snabbare efter en förlossning. Så efterverkar är normalt, det är inget som är farligt och det känns ju som mensvärk liksom, längst ner i magen. Till exempel när man ammar sitt barn kan man känna de här efterverkarna. Mm. Det kan vara groteskt jobbigt när man är nyförlöst och har den här smärtan. Därför är det jätteviktigt att ta regelbunden smärtlindring. Värmedyna är också väldigt bra.
Mm. Och just efterverkar liksom brukar gå över 3-4 dagar efter förlossningen. Kan ju även hålla i sig lite längre. Och desto fler barn man får, desto kraftigare blir de här efterverkarna.
Så det är ju mindre vanligt hos en förstföderska som får sitt första barn. Mer vanligt hos andra, tredje barnet. Och då kan det vara så här liksom att, vad är det som händer? Varför har jag ont i magen nu? Liksom? Ja. Och det är för att du stimulerar liksom livmodern. Ja, men det kan vara bra att veta att det finns och att det kan vara kämpigt.
Och just därför är det ju viktigt att ta just Iprenalvedon efter sin förlossning. Mm. För att liksom motverka dels att du har ont av bristningarna, men sen är det ju även de här efterverkarna.
Mm.
Mm, verkligen. Så en stark rekommendation är regelbunden smärtlindring när du är nyförlöst.
Mm.
Som Sofie sa, du har en kropp som har gått igenom en vaginal förlossning. När man har ett kejsarsnitt så kommer du stå regelbundet på smärtlindring. Mm.
Ja, jag hade ju morfin de första dagarna och sen gick över till bara Alvedon och Ipren.
Mm. Ja, och när man är vaginalförlöst och har haft liksom en normal förlossning, då får man kanske inte det rådet till sig. Och det är helt okej att ta smärtlindring. Ipren kan du ta när du är nyförlöst, till skillnad från när du var gravid.
Blodbrist har vi inte nämnt någonting om. Det kan vi ju nämna lite att det kan vara vanligt att man får en blodbrist efter eller under graviditet och förlossning. Och det här kollar man ju. Man kollar ju HB och man äter ju järntabletter oftast under en graviditet. Och sen så får man ju kolla det på sin efter, på efterkontrollen hos barnmorskan. Kollar man ju HB. Men det kan vara bra att tänka på att man äter bra mat. Speciellt liksom, alltså att man äter mat som innehåller järn och kött, grovt bröd.
Verkligen. Mm. Och sen kan det ju vara så att har man ätit extra järn i sen graviditet så kan det vara bra att fortsätta göra det fram tills att man kommer på en efterkontroll.
Mm. Jag vågade inte riktigt äta lika mycket järntabletter som jag hade gjort.
Nej, precis.
Det beror ju också på att jag låg i respirator så att då stänger ju liksom kroppen ner på ett helt annat sätt. För att det tog ju några dagar innan min mage kom igång igen.
Ja. Ja, och det är ju mer vanligt efter ett kejsarsnitt att man blir förstoppad och att tarmarna kommer igång lite saktare. Så att det gjorde det väl jätterätt i. Och rekommendationen är ju att man kan ta en tablett alltså varannan dag kanske istället.
Ja, jag fortsatte istället med de här helt vanliga så här gravidvitaminerna, för de har ju också lite järn. Istället för de här starka Nifrex åt jag ju i slutet på graviditeten.
Ja, superbra.
Ja, men hörni, alltså jag har lärt mig så mycket idag.
Mm, vad bra.
Bra.
Ja.
Då är vi nöjda.
Ja, jag hoppas alla andra också har det.
Ja, det hoppas vi verkligen. Och om ni har någon fråga så får ni ju absolut höra av er till oss. Antingen så skickar man ett DM på vårt Instagram-konto, barnmorskorna Anna och Sofie. Eller så skickar man ett mail till sofieoanna@outlook.com.
Mm.
Ja, hörni. Vi är så tacksamma att ni lyssnar på oss.
Ja.
Sköt om er nu.
Ja, hörs nästa vecka.
Ja.
Det gör
kram, kram.
Vi.
Hej,
hej. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.